Gud och sykdom. Jaha. Jag lånar rörte lite på svart lite sån. Jag är brun som hävas här. Resten är samt som stört och stäng. Nej, för det som är fakta är att ju mer du och jag lärer Guds sannheter att känna, desto mer vill sannheten sätta oss fri. Tack ska du ha. Ju mer vi lär Guds sannheter att känna, desto mer vill de sannheterna sätta oss fri ifrån tankebyggningar som icke är baserat på Guds ord. Som vi har sagt för, så är det ju kun, det är kun den sannheten som du och jag känner som kan sätta oss fri. Det är inte nog bara att veta om eller känna en sannhet för att den ska sätta oss fri. Och icke veta att jag har blivit testamenterat en gave på 2 miljoner euro av en släkting i Finland, det vill icke fri oss ifrån huslånet. Det är först när jag får veta om den fantastiska nyheten, ja, amen, det säger vi ja tack till, så då kan det göra något med gälden. Och djävulen, han är intresserad i att du och jag ska leva i ovetenhet om Guds ords sannheter, för att binda oss och för att skapa en fel förståelse och ge oss ett fel bilde av Gud. Och en av de mest, man kan nästan säga, ondskapsfulla lärarna eller förståelse som han vill att du ska sitta med och som av och till blir förkynt, är att Gud, han vill tukta sina egna barn med sjukdom, med plage, med olycka och tragedier. Och om igen så får jag höra någon som menar detta. Den olycka, det är Guds besked till han. Ja, Gud vill nog se mig något genom denna sjukdom. Den sjukdomen, det är för att Gud vill lära henne något. Denna tragedien, olycka, det är Guds kall för att vi ska omvända oss. Jag vet inte, har du hört något sånt någon gång? Någon har hört, ja. Kanske inte hört, men kanske vi till och med har tänkt sånt någon gång. Och jag är inte ute efter att slå någon idag eller se något om det, men jag önskar att du ska få leva i det livet som Gud har skapat dig till, i det livet som Gud har tänkt för dig, för ditt liv. Och en slik undervisning att Gud skulle tukte med sjukdom, den är faktiskt baserad på den gamla pakt och icke på den nya. I tredje Mosebok 26-28 så säger Gud om den som misslyckas och följer hans bud: jag skall tukta dig 7 gånger för dina synder. Men idag så är vi icke under den gamla pakt. Vi är icke under de villkorna, därför att idag lever vi under den nya pakt som Jesus upprättar, under nådens pakt. Och där har Jesus allerede tagit på sig all straffen på korset. Och de verserna blir citerat ofta från Jesaja 53, vers 4-5, där det står: sannolikt, det var våra sjukdomar han tog på sig. Det var våra smärtor han bar. Men vi regnade han som rammet, slått av Gud och gjort eländig. Men han blev såret för våra överträdelse. Han blev knust för våra missgärningar. Straffen för att vi skulle få fred ramma han. Och vid hans sår har vi fått legedom. Det här skedde, det här skrev Jesaja 700 år för Jesus. Men han fick se en vision av Jesus på korset när han blev straffad för våra missgärningar. Och han säger klart att straffen för att vi skulle få fred, den ramma Jesus. Jesus, han har allerede blivit straffad för våra skyld. Och vet du om du har sett den där filmen The Passion of the Christ? Är det någon som har gjort det? Det är som Mel Gibson gjorde. Hvis du icke har sett den, så anbefales den. Anbefaling av film från prekestolen. Den har 15 års åldersgräns. Nej, men när den blev lagad så var det flera som klagade på att den filmen, den var så grotesk, den var så våldelig, den var så grusom. Men sannheten är att den filmen, Den beskriver bare toppen av isberget av hva Jesus var nødt å gå igjennom for vår redning. For under den tiden så hadde de romerske soldatene masse ulike redskaper som de brukte til tortur. Og de hadde blant annet denne pisken da med 9 lenker. Og til hver lenke så var det festet ulike skarpe metallgjenstander, metallkroker som hogde tak i kjøttet når de pisket noen på ryggen, og så rev det biter av kroppen når de tok den tilbake. Og det er derfor som Jesaja beskriver i samme der kapittel 53 vers 2 at han hadde ingen vakker skikkelse, og det var ingen glede i synet av ham. Og ingen av oss kan forestille oss den smerta som det innebar for Jesus. Tenk, han var uskyldig. Han ble uskyldig dømt. Han hadde ikke gjort noe. Han ble uskyldig torturert for vår skyld. Alt for at du og jeg ikke skulle trenge å gå gjennom den straffen som vi egentlig hadde fortjent. Vers 6 der i samme kapittel sier: misgjerningen vi alle var skyld i, la Herren på ham. I lyset av det da, så blir det veldig merkelig og uforståelig at noen kan mene at Gud fortsatt tok det med sykdom, med plage, med ulykker i dag. Det blir som å ikke helt gripe tak i eller forstå hva Jesus virkelig har gjort. For under den nye pakt så vil Gud aldri igjen tukte sine barn for deres synder. Ved hans sår har vi fått legedom, uansett hvordan din helsetilstand er her som du sitter i dag, så er ikke sykdom fra Gud. La det være fastslått helt fra begynnelsen. Se på Jesus på korset, såret, pint, plaget, derfor at du skulle få helse. Det ble gjort for at du skulle kunne ta imot helbredelse for hver eneste sykdom eller plage som gjør livet surt for deg. Han har allerede betalt prisen, den fulle prisen for din helse. Så det er jo det med oversette Bibelen da, som ikke alltid er like enkel. Og noen bibeloversettelse sammen med vår forståelse av ords betydning gjør iblant at det blir vanskelig å se at Gud ikke tok det med sykdom i den nye pakt. I Hebreerbrevet 12, vers 5-6, så står det: min sønn, forakt ikke Herrens dukt. Bli heller ikke motløs når du refses av ham. For den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn han tar seg av. Nå kan ikke jeg gresk da, men jeg bruker sitte med ordbøker, jeg bruker sitte med studiebibelen, jeg bruker være på internett og finne sånne oversettelsesprogram. Og det som er litt spennende da, er at det originale greske ordet, som i de fleste norske oversettelser her i Hebreerbrevet, er oversatt med tukt. Det er et ord, jeg vet ikke hvordan det uttales, men det skrives paideo. Paideo. Og det betyr direkte barnets opplæring. Eller som vi kanskje hadde sagt i dag, barneoppdragelse. Men det betyr ikke å straffe. Sånn som vi ofte setter sammen med ordet tukte. Fra begynnelsen av det der ordet, det greske ordet, det pai, så har vi fått det engelske ordet for barnelege som er Astrid. Jeg slik med å uttale det, jeg går frem til Astrid til å si det. Derifra, fra det pai, så har det kommet det ordet for barnelege. Mens det her deo, eller deo, betyr å lære et barn. Så oversettelsen av ordet paideo som barneopplæring er mer riktig enn det, mer riktig med grunnteksten. I vers 7 der i samme så står det: når dere må holde ut tukt, så er det Gud som behandler dere som sønner. For hvilken sønn er det som en far ikke tukte? Selv om du ikke visste at ordet, det greske ordet her egentlig for tukt egentlig betyr barneopplæring, så kan vi ut fra det verset si at Gud, han behandler sine barn, han behandler oss som sønner. Han disiplinerer oss akkurat som en jordisk far vil gjøre med sine sønner. Og da, når jeg tenker på det, tenk da for et øyeblikk på det, dette. Ville du ha gitt ditt barn en kronisk sykdom för att lära ham eller henne en läxa. Selvfølgelig ikke. Aldrig i livet. Kommer ikke på tanke en gang. Hvorfor i all verden er det da noen som tror at vår himmelske far ville gjøre noe slik? Sykdom, plage, ulykke er ikke leksjoner fra Gud. Når vi ønsker å oppdra våre barn, så gir vi leksjoner som lærer barnet ting som det vil ha nytte av i framtiden. Og noen sier, ja, hun fikk den sykdommen for at Gud vil lære henne tålmodighet. For noe tøv. Hva lærer du av å lide med en sykdom for å så kanskje dø? Det er ikke noe nytte med tålmodighet når man er død. Ikke la slike vrangforestillinger stjele Guds gode tanker fra ditt liv. Gud skulle aldri bruke sykdom eller ulykke for å lære meg eller deg noe som er hans barn. Han skulle aldri bruke det for å gi oss noen leksjoner. Og vi må ikke blande sammen med i denne sammenhengen at Gud kan ut fra ulykke, ut fra vonde ting vi opplever i livet, ting som skjer oss, så kan Gud snu på det slik at det likevel kommer noe godt ut av det. Men det er noe helt annet enn et vrangt bilde av at Gud bruker sykdom for å lære oss noe. Det som er viktig å forstå er at Guds rettferdige vrede mot synden og mot all ugudlighet, mot all ondskap, den har blitt tilfredsstilt på grunn av Jesu død på korset. Der fikk Gud tømt ut all sin vrede mot all ugudlighet og ondskap. Og i dag, i den nye pakt, der er det ikke lenger straff, der er det barneopplæring, barneoppdragelse. Men Gud bruker ikke sykdom, plager eller ulykke for å lære sine barn like lite som vi gjør det med våre. Selvfølgelig er det korreksjon. Selvfølgelig er det veiledning i kristenlivet. Men det er viktig å si at Gud korrigerer på samme måte som en god far korrigerer sin sønn. Det er ingen av oss her som hadde tvunget vårt barn å sette hånden inn i ilden, holde fingrene over ilden, holde det inne i luen her, til det lukter svidd, barnet hylskriker, bare for å lære barnet, du må være forsiktig med fyrstykket. Det er en helt absurd tanke, ikke sant? Og bare for å spille videre på det, kan du se for deg der pappaen, han sitter med barnets hånd i et jerngrep. Vet du hvorfor pappa gjør det her med deg? Det er fordi pappa elsker meg. Nå så vet du at ild kan brenne deg. Så ikke lek med fyrstykken av deg. Ser du det for deg? Det er et helt sykt bilde. Men hva med ditt og mitt bilde av Gud? Skulle han gjøre det samme? Nei. Eller hadde du kjørt med bil over benet på jenta di bare for å lære henne at det er farlig å leke der ute på gaten der bilene kjører? Ser du for deg pappaen der sittende i bilen? Kom igjen, jenta mi! Hold ut! Pappa elsker deg! Jeg gjør det her for deg! Det er for ditt beste! En dag vil du forstå det! Nei, du ser ikke det bildet for deg. Derfor at det fungerer ikke sånn. Ingen av oss hadde gjort det. Det er helt sykt. Men fortsatt er det mange troende som anklager Gud for å sende sykdom og ulykke for å lære den ting. Og med en slik undervisning og en slik forståelse er det ikke rart at troende går rundt i en åndelig ørken, tror at Gud er ute etter å ta dem og leter etter muligheter for å lære dem en lekse. Hva i all verden er det for slags bilde av Gud? Bibelen beskriver Gud som Abba. som är det starkaste, det varmaste uttryck för att beskriva en far i den kulturen. Avhängig av hur du bor i landet här så kunde det bli pappa och papsen och fattern eller något liknande. Något som uttrycker varme, närhet, något inledning, något tryggt. Jesus säger att om vi som är jordiska fäder förstår och ger våra barn goda gåvor, hur mycket mer vill icke vår himmelske far, vår himmelske pappa, göra det? Han som älskar oss och vill det bästa för oss. Och du kan aldrig med handen på hjärtat se att sjukdom eller plagor eller olyckor är någon goda gåvor. Bibeln säger att vi ska tacka Gud under livets alla förhåll. Men du går inte runt och säger, åh tack Gud att jag har bröt benet, halleluja. Det är ingen god gave att tacka för. Det är från djävulen. Och på grund av Jesu fullbrakte verk på Golgata så har vi blivit förlöst ifrån den ondskapens förbannelse som gällt i den gamla pakt. Vi kan ta emot beskyttelse för ett kvart ont angrepp, sjukdom, plage. Genom hans sår, Jesus sår på hans rygg, så är vi som vi läste allerede helbrede. Och det är klart för att omsättas i den synliga världen och vår jordiska kroppen. Vad vi läser att David, han fick också ett inblick i det här profetiska psalmen 103. Verserna 1-5, där står det. Min själ, lov Herren och allt som i mig är, lov hans heliga namn. Min själ, lov Herren och glöm icke alla hans välgärningar. Han som tillger alla dina missgärningar, som läger alla dina sjukdomar, som förlöser ditt liv från fördärvelsen, som kronar dig med miskunn och innerlig barmhärtighet, som mättar din själ med det gode så du blir ung igen som örne. Någon av oss hade trängt att läsa dessa verserna varje morgon, varje kväll i en månads tid för att det verkligen skulle synka in. Här får också David ett profetiskt bild av vad som vill ske när Jesus kommer och upprättar den nya pakt. Jag kan inte anklaga honom för att ge mig sjukdomar och plagor. Bara ett litet tankespel på det då. Om folk väljer att hålla fast på att Gud brukar sjukdom för att straffa och lära sina barn något, varför går de då till läge för att pröva att bli friska? På ena sidan så ser jag att sjukdomen är från Gud för att lära något. Och på den andra sidan så prövar du mig kvitten. Till slut några ord om Paulus sin torn i köde som ibland brukas för att ge näring till spekulationen om att Gud brukar sjukdom. Ska vi läsa det där? Från 2 Korintherbrev 12:7. Paulus snackar om den här tornen i köde och du har säkert hört någon förklaringar och tolkningar om det. Där står det 2 Korintherbrev 12:7. Och för att jag icke skulle bli hovmodig på grund av de höga åpenbaringarna är det gitt mig en torn i köde. En satans ängel till att slå mig så jag icke skall bli hovmodig. Och så skriver jag lite vidare där. Men ingenstede i detta verset eller i sammanhängen där så står det att det handlar om sjukdom. Och hvis inte vi tolkar Bibeln med Bibelens ord, alltså Guds ord förklarar Guds ord, så kommer vi fel. Tornet i Bibeln refererar till personligheter som plagar det. Och det kan vi se också från 4 Mosebok 33, vers 55. Där beskrivs Israels fiender som tornar. Där står det, men visst är det icke driver dem som bor i landet bort från deras ansikt. Ska det bli slik att de deras lag blir igen ska vara som tornar i ögonen på dere och som sporer i sidan på dere. De ska plaga dere i landet där dere bor. Paulus själv, han omtalar den här tornen som en satans ängel eller en budbärare. Och hvis vi husker tillbaka på det vi läste från uppenbaringen när vi gått igenom de här breven, så refereras det till personligheter. Det är budbärande, ängeln är för menigheten. Det är refererat till hyrden. Det är snack om personen. Han refererar tydligt till en personlighet som uppfordrar folk till att angripa, baksnacka Paulus överallt där han försynte. Och visst vi läser andra historiska skrifter från den tiden, så fanns det faktiskt folk som reste bevisst i Paulus sina fotspår från menighet till menighet för att pröva att ödelägga och riva ner det som han försynte. Och vad sa Gud då till Paulus när han liksom bad om att bli fri för det? Så, slapp av, min nåde är nog för det. Så Paulus han led inte av någon sjukdom. Han var så salvad av Guds kraft, så fyllt med Guds kraft att till och med lommetörklarna hans som är delt ut rörte vid de syke och blev friska. Jag har bara lyst att slå fast att du ska ta det här med dig. Gud, han är en helstöd, helt igenom god Gud. Ikke hör på lögnerna som fortäller dig att sjukdomarna eller plagorna som du akkurat nu står i är ett resultat av att Gud straffar dig eller tuktar dig. Ibland, ja, kan det vara ett resultat av våres egna valg. Ibland förstår vi inte. Men det som vi vet är att straffen rammar Jesus. Både för att du och jag skulle få fred i hjärtat och för att vi skulle få hälsa i kroppen. Jesu blod har allerede blivit utgjort för dina och mina synder. Det är fullbrakt. Jesus, han blev slått och pint för din hälsa. På samma måte som du vet tro tar emot att frälsen som Jesus ordnar för dig, det gäller för dig. På samma måte kan du ta emot helbredelse för var eneste sjukdom som ödelägger livskvaliteten för dig. Gud vill inte sjukdom för ditt liv. Han vill hälsa. Han brukar inte sjukdom för din uppdragelse. Jesus döde för att du skulle kunna bli fri ifrån sjukdom. Och idag så kan du ta emot den helbredelse som Jesus har ordnat för dig. Idag kan du säga på samma måte som till frälsen, tack! Det här gäller mig. Jag tar emot det i mitt liv för mina behov. Det som jag står i akkurat nu. Jag har så lyst att dessa sannheterna ska synka ner i ditt liv. Att de ska bli så bomplanta fast i hjärtat ditt. Att ingenting kan rocka dig. Oavsett vad du hör det, så kan du vara säker på sjukdom, plager, olycka är icke från Gud. Du hade aldrig gjort det med dina barn. Och Gud som är en mycket bättre far eller mor än kan någon av oss någon gång kommer att bli. Selvfølgelig gör han inte det. Han älskar dig. Han vill att du ska ha det bra. Därför har han fixat massor bra på korset. Jag har lyst att vi den sista stunden här nu bara ska ta en tid. Där du kan få tänka på det och låta det synka in i ditt liv. Och gärna meditera på det utöver ukan som kommer, ukarna som kommer. För jag tror det här kan betyda mycket för ditt liv. Och få fast tag i den här sannheten. Okej, nu har jag den här plagen, men det är inte från Gud. Jesus har ordnat med helbredelse för mig för detta år. Vi tar en stund i stillhet eller bön eller vad vi kan kalla det. Men där du kan slappa av. Det här gäller det. Frälsen tar du emot genom att tro och bekänna. På samma kors döde Jesus för din hälsa. Det kan du ta emot på samma måte. Gud är glad i dig. Du har inte ont i hoften därför att Gud ska lära dig något genom det. Du har inte magi så för att Gud vill lära dig något genom det. Gud plagar dig inte med migräner för att han vill säga dig något. Han brukar andra måter för att tala till oss. Tack Gud för att du är här idag. Tack Jesus för att det fullbrakte verket på Golgata, det gäller akkurat idag. Denne söndag, detta klockeslättet. Tack Jesus för att det är fullbrakt. Tack för frälse. Tack för hälse. Tack för helbredelse. Tack för att det är ting som du har tillvägabrakt för oss av nåde. Icke för det att vi förtjänar det eller för att vi har gjort så mycket gott. Men du har gett det till oss därför att du älskar oss och vill att vi ska ha det bra. Gud, jag ber om att dessa sannheterna för ditt ord i verkligen ska gå upp för var enkelt av oss. Jag ber att du ska uppenbara det så att det blir lys i hjärtat. Det blir hälsa för kroppen. Det blir förvandling. Tack för att du är här idag och vi kan stole på att du virker. Tack för att du ser ett vart behov. En vart sjukdom, en vart plage. Tack för att du har tagit det med dig på korset. Vid hans sår har vi fått läkedom. Jag ber att denna kraften ska virka akkurat denna stund. Denna uppenbaringen ska ge ljus. Och att vi ska vara mottakare för dina goda gånger. Tack för att du är en god Gud. Tack för att du inte slår eller straffar. Men du lär oss via dig kärlighet. Du upprör oss med en god hand. Med nåde, med barmhärtighet. Du som tillger alla våra missgärningar. Du som läger alla våra sjukdomar. Och i Jesu namn förlöser vi den helbredelseskraften här. I Jesu namn. Ta emot ifrån Gud. I Jesu namn.